Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen. Och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se.
Hepatos är den vanligaste sjukdomen under graviditet och cirka 1 på 100 drabbas. Hepatos beror på att levern påverkas under graviditeten. Men vad är då hepatos? Jo, i levern bildas det galla och gallan kommer sedan ner i tunntarmen och hjälper till att smälta maten. När du är gravid tar det längre tid för gallan att komma ner till tunntarmen. Då kan det bli mycket eller för mycket galla kvar i levern. Det blir då även för mycket gallsyror kvar i blodet, vilket kan orsaka eller oftast orsakar klåda. Barnet kan bli påverkat om du har för mycket gallsyra i blodet och det finns en ökad risk för att barnet föds för tidigt. Och i värsta fall kan barnet också drabbas av syrebrist. Rebecka, hepatos ska vi prata om idag.
Ja, det är faktiskt på önskemål från en av våra lyssnare. Vi fick ett meddelande på Instagram. Snälla, kan ni inte göra någonting om hepatos? Och det är klart att vi ska. Det är ju en väldigt spännande diagnos, även om den är rätt sällsynt.
Ja, men rätt sällsynt, men vanligare än vad jag trodde ändå faktiskt. Och du är ju gynekolog och förlossningsläkare, jag är barnmorska, Karina här. Och det vi vill, det är ju just att förmedla fakta och kunskap ut till er som önskar bli gravida, som är gravida och till nyblivna föräldrar. Och det här ämnet har vi ju inte berört, så vi går väl till botten med det, Rebecka.
Definitivt.
Men hur börjar vi? Jag har kört en liten intro här. Stämmer den med din uppfattning, Rebecka? Om hepatos?
Ja, det gör jag. Kanske själva förklaringsmodellen kanske jag skulle vilja protestera lite emot. Det är så här, vi bildar ju hela tiden gallsyror. De bildas i våra leverceller. Vi bildar dem från kolesterol. Och sen ska de gå från levercellerna till gallvägarna, till gallblåsan, ut i tarmen, och sen sugs de faktiskt upp igen, och så har vi liksom ett cirkulerande system. Det som händer hos de som får hepatos, det är att på grund av östrogennivåerna och kanske också lite progesteronnivåerna, så händer någonting i våra leverceller som gör att gallsyran, att liksom man transporten till gallvägarna blir felaktig på något sätt. Och därför går det ut då i blodet istället för att gå ut i gallvägarna och i tarmen. Så att egentligen har det inte så mycket att göra med att det liksom är någon långsam process i tarmen. Utan har egentligen mer att göra på levercellsnivå. Det var en krånglig förklaring.
Jag trodde att jag skulle ta den enklare, snabbare. Men det är superbra att du fördjupar. För det ska vara korrekt och riktigt i vår babys podcast.
Men det är den vanligaste leversjukdomen under graviditeten. Det betyder inte att den är jättevanlig. Man brukar säga att det är ungefär 1,5% i Sverige som drabbas. Så att 1,5 då på 100 gravida. Det här, hur pass vanligt det är, det varierar faktiskt lite grann över världen. Det som mest vanligt i Chile och Bolivia, där det kan vara upp till 15%.
Och tittar man,
varför vet man inte? Alltså det finns ju genetiska faktorer. Vi tror att det också kan finnas kostfaktorer i det hela. Men det är liksom, det är egentligen en multifaktoriell sjukdom. Så man behöver både liksom en genetisk benägenhet, man behöver sannolikt någon kostfaktor, och så behöver man vara gravid och ha östrogenproduktion. Så att det är liksom mycket som ska sammanstråla för att det ska bli en hepatos. Om man tittar på hur vanligt det är i Europa, där ligger faktiskt Sverige rätt så högt om man jämför med andra länder i Europa. Och åtminstone för en 10-15 år sedan så brukar man säga att i Sverige så var det som vanligast med hepatos på västkusten. Vilket man då tänkte var genetiska faktorer. Jag vet inte om det riktigt ser ut så längre, för vi flyttar ju liksom runt rätt mycket. Även om man kommer från västkusten från början så kanske man bosätter sig i Uppsala eller vad det nu kan vara. Så att jag tror inte att det är så tydlig skillnad numera som det var förut.
Och när det var förut? När tittade du, eller när såg du att det var så?
Jag vet att när jag gick min specialistutbildning så pratade vi mycket om det. Och det var något forskningsprojekt som gjordes just på västkusten då. Så att säg, vad kan det vara? 15 år sedan? 15-20 år sedan? Vet att vi pratade om det.
Det är också väldigt intressant liksom. Ja. Och intressant är ju att orsaken till hepatos fortfarande inte är riktigt klarlagd, eller hur?
Nej, alltså man förstår ju att det är någon typ av genetiskt anlag, för att man ser att det går i arv, både på mammas och pappas sida faktiskt. Men sen kan man fundera på om det har någonting med kost att göra också. Man vet att det är fler som får hepatos på vintern än på sommaren. Vad beror det på? Kan det ha med D-vitamin att göra? Alltså vi vet inte riktigt.
Sen vet vi också, du får väl ta tag i det här och forska.
Ska jag? Mm. Okej. Okay. Ja, kanske.
Mm. För det är ett väldigt intressant ämne.
Det är väldigt spännande. Mm. Och sen något annat också, det är att det blir mindre och mindre vanligt med hepatos. Har man också sett de senaste decennierna. Och de som får de svåraste formerna av hepatos, det blir också färre och färre. Och varför det är så, det vet vi inte riktigt heller. Så det är spännande. Mm.
Men positivt. Låter som en positiv utveckling.
Absolut, positiv utveckling. Mm. Det här kallas ju också då för ICP. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. Så att om man ser någonstans ICP i sin journal till exempel, så vet man att det är det internationella
namnet. Det vi kallar hepatos.
Ja, precis.
Leverpåverkan under graviditet helt enkelt.
Ja.
Men du, det man kanske ska säga också, det är ju att det förekommer, eller att det debuterar vanligen de senare 10 veckorna av graviditeten, efter vecka 28. Eller har det förändrats?
Nej, så är det ju fortfarande, att 28, 30 någonstans där. Så dyker ju inte upp tidigare än så, utan det är ju någonting som är sista. Ja, ungefär sista 10 veckorna. Något enstaka fall vet jag om där det har varit lite tidigare. Men det är mycket, mycket sällsynt.
Och då om vi ska då gå in på symptomen. Så klåda är ju det jag ser framförallt hos de här kvinnorna som jag träffar. Och då vet vi att det förekommer mer på kvällar och nattetid. Och att handflator och fotsulor och mage är det som är mest vanligt.
Precis. Och då, det är ju så här att klåda och nervositet kan ju finnas många olika orsaker till. Vi har ju tidigare haft avsnitt om pupp och pepp till exempel. Skillnaden där det är ju att vid hepatos och den klådan, då får man ju liksom, det blir ju inga röda små papler eller blåsor eller någonting sådär. Det man kan se ofta rivmärken såklart, för att den gravida har liksom legat och rivit sig på nätterna. Men annars så ska det ju liksom inte vara några röda prickar eller några sådana förändringar, utan det är en klåda där man liksom inte kan se någon förklaring i huden.
Så inga utslag?
Exakt. Andra symptom då förutom klåda kan ju vara trötthet, och det är oftast därför att man inte kan sova för att det kliar så mycket. De riktigt svåra fallen som liksom också får en leverpåverkan, de kan ibland få sådana symptom som att urinen blir väldigt mörk och avföringen blir väldigt ljus. Väldigt sällsynt. Jag tror inte att jag har träffat någon som har haft det som symptom faktiskt, utan det är klåda som är det klassiska
symptomet. Men det här med mörk urin och ljus avföring, det måste ju vara i de svårare fallen. Jag har heller inte sett någon sån.
Då är det ju en rejäl påverkan, leverpåverkan. Liksom. Ja, så att det som sagt, mycket, mycket sällsynt. Men vi gör ju så här, om vi har en gravid i mödravården som berättar att jag har klåda och framförallt på nätterna, och så frågar man naturligtvis liksom var det sitter och sådär. Vi är ju frikostiga med att faktiskt undersöka om det här är en hepatos. Och det man gör då är att man kontrollerar nivåerna av gallsyra i blodet. Genom ett blodprov alltså. Och så kontrollerar man också vissa levervärden ibland. Så, och då får man ju en liksom blodprovsremiss av sin barnmorska. Och det här provet och gallsyra, det ska man ta på morgonen och det ska tas på fastande mage för att man ska få så rättvisande prov som möjligt. Och sen är det så att mycket av själva handläggningen sen, fortsatt behandling och så vidare, går liksom efter hur höga nivåer av gallsyror som den här personen har. Om man får upptäcker man att det är höga gallsyror, så följer man ju också det värdet för att se om det stiger, om det ligger kvar på samma nivå och så vidare. Så då får man ju fortsätta gå på blodkontroller utav det.
Men då, om jag backar så till det här med symptom. Så har vi ibland att kvinnor med hepatos drabbas av tidigare, alltså prematura sammandragningar.
Mm.
Och vad är då kopplingen till hepatos? Är det en reaktion av att kroppen vill göra sig av med, alltså, graviditeten för att hela, friska kvinnan?
Alltså, det är ju väldigt tilltalande att tänka att det är så. Det vet vi väl inte till 100%, och det kanske är lite svårt att studera också exakt varför det blir sammandragningar. Men på något sätt kan man ju tänka att det här är liksom kroppen klok och förstår att om jag inte är gravid längre så kommer det här att försvinna.
Då kommer jag bli frisk.
Ja, då kommer jag bli. Och för då, så är det ju att när barnet är fött och hormonnivåerna sjunker ner till normalvärde igen, så försvinner ju den här påverkan på levern också.
Det är samma som vid preeklampsi, kan man väl säga.
Ja,
som oftast så är ju besvären över i och med att barnet är fött.
Mm.
En klok reaktion av kroppen. Liksom.
Ja, ibland så fattar den. Men det är klart att det kan ju bli ett problem om det är väldigt tidigt. Så vi vill ju inte gärna att barn ska födas i vecka 28 eller 30 eller 32 och så vidare, om vi kan undvika det. Även om kroppen tycker att det vore en toppen idé att om barnet föddes så att jag blir av med min hepatos. Men vi har ju, som alltid när det gäller graviditet, så har vi ju faktiskt två individer som vi ska både vårda och ta hand om och vara rädda om och hålla koll på. Det är ju den gravida och fostret. Och ibland så har inte foster och den gravida riktigt samma inställning och intressen av hur graviditeten ska fortlöpa och när det ska födas.
Nej, men jag tänker mer att kroppen är ju sund där. Sen så förstår den ju inte kanske hela tiden helheten. Nej. Men det gör ju vi desto mer. Så att dels så ser vi till att behandla då mamma med hepatos. Och dessutom så kan vi ju stoppa de här tidiga sammandragningarna så att barnet mår bra i magen så länge som möjligt och behålls där. Ja. Så att här har vi ju flera olika behandlingsmetoder såklart.
Ja, precis.
Men du, någon annan behandling då?
Mm. Behandlingen är ju lite beroende av hur höga gallsyrenivåer som den gravida har. Och det är också nivåerna som bestämmer om det är så att man fortsätter att gå på sin vanliga barnmorskemottagning eller om man faktiskt ska följas på specialmödravården. Så har man en lindrig form av hepatos med inte så höga gallsyror, då går man oftast på sin barnmorskemottagning och har kontakt med läkaren där. Man brukar få recept på läkemedel för att lindra klådan. Och det är alltså antihistaminer som Lergigan eller Tavigil. Återfuktande hudkrämer, kylbalsam och så vidare. Som är liksom ren symptomlindring egentligen. Om det däremot blir så att gallsyrorna är höga. Oftast har man väl 40 millimol per liter som någon slags gränsvärde. Då brukar man då få gå på specialmödravården. Och där kan man då sätta in ett läkemedel som sänker gallsyrenivån i blodet. Den heter Ursofalk. Och det Ursofalk gör egentligen är att den binder gallsyran i blodet och helt enkelt tar med sig det ut via tarmen. Så på så sätt så kan kroppen eliminera de här gallsyrenivåerna. Och när man sätter in Ursofalk så får man räkna med att det tar säkert en vecka innan klådan försvinner. Och ibland kan det till och med bli så när man sätter in Ursofalk att gallsyrorna först stiger lite grann för att sen sjunka. Så man ska inte kolla om proverna för fort eller för ofta. Ungefär 7-10 dagars mellanrum brukar vara ganska lagom. Sen är det ju så här att, som vi sa, det här kan ju då debutera i olika tidigt i graviditeten. Alltså, det är klart att det blir lite skillnad om det här är vecka 30 eller om det är vecka 39. Om det är som så att det är väldigt tidigt, då får man ju fortsätta att behandla med Ursofalk och man får fortsätta gå på sina kontroller och ta sina blodprov och så vidare. Och när man väl kommer till vecka 37 så får man liksom väga fördelar och nackdelar med att antingen fortsätta graviditeten och behandla eller att sätta igång födseln. Om det är så att det här debuterar i vecka 39-40, ja, då kanske man kan sätta igång istället för att sätta in Ursofalk. Det beror ju också lite grann på hur mogen livmodertappen är, om den här gravida har fått barn tidigare eller inte. Så att det blir ju liksom en individuell bedömning från varje fall till varje fall.
Men har du en känsla av att det är någon som inte drabbas av klåda av de här hepatospatienterna eller kvinnorna?
Jag försöker tänka på dem jag har träffat och jag tror inte att jag någonsin har träffat någon med hepatos som inte haft klåda. Det kan nog finnas, absolut, att man kanske har andra symptom som trötthet och sammandragningar eller så. Men det är nog ganska ovanligt. Jag kan inte minnas att jag har stött på någon som inte haft klåda. Sen kan ju klådan vara olika mycket, liksom från mild till måttlig till helt vansinnig. Det är naturligtvis individuellt det också. Men klåda är ett väldigt typiskt symptom. Och vad beror klådan på? Jo, det är ju att gallsyrorna har liksom passerat från blodbanan ut i huden. Det blir för mycket i blodet och då filtreras det ut i huden. Så det är det som triggar klådan.
Ja, hemskt obehagligt.
Ja, de som har haft det beskriver att det är liksom en klåda som inte går att Det går inte att jämföra med något annat liksom.
Nej, och svårt att stilla den också. Ja. Liksom. Även ja, om man får mjukgörande och kylbalsam och allt vad det är. Antihistaminer, så kan det fortfarande vara ett problem för många.
Absolut.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det är så här att, som vi sa förut, att så fort barnet är fött så kommer det här normaliseras och så försvinner ju klådan väldigt, väldigt snabbt. Så att man kan ju sätta ut alla mediciner i stort sett i samband med födseln. Det som är viktigt är ju att man inte bara släpper det hela där, utan att man också kollar upp 6-8 veckor efter födseln, att man tar leverprover på den som har varit gravid för att se att levern har återhämtat sig. Det finns några studier som det är svenska studier, de kanske har en 5-10 år på nacken, där man faktiskt gjorde en uppföljningsstudie och tittade på de som hade fått hepatos under graviditeten för att se hur det gick för dem senare i livet, om de hade en ökad risk för att drabbas av någonting senare. Och då kunde man se att det fanns en ökad risk att få inflammatorisk tarmsjukdom. Psoriasis fanns det också en koppling till. Man kunde också se att det kunde finnas en liksom bakomliggande leversjukdom som man inte hade vetat om innan, men som liksom avslöjade sig på det här sättet i samband med graviditet.
Den triggades av graviditeten helt enkelt.
Ja, jag brukar säga att graviditet är lite grann som ett stresstest för kroppen. Den avslöjar lite grann vad vi går och bär på, vad vi har risk att drabbas av senare i livet. De som har en ökad risk för att få typ 2-diabetes senare i livet kan ju få graviditetsdiabetes. Om man har med sig högt blodtryck i bagaget eller att man har en ökad risk för att få det, då har man också en högre risk för att få havandeskapsförgiftning. Och då kan man ju säga att det här är en parallell. Om man faktiskt har någon leversjukdom som inte har brutit ut, men som man kanske har ärftlighet för, så kan hepatos vara liksom första varningen under graviditeten, att här har vi en lever som kanske har en ökad risk för att drabbas av någonting senare. Så graviditet
är ganska ovanligt.
Det är ovanligt, men man ska komma ihåg, alltså hepatos är ju ovanligt i sig. Men de som har haft hepatos, och kanske framförallt de som får det flera gånger, där ska man verkligen, de ska man verkligen följa sen för att se om de utvecklar någon annan typ av leversjukdom till exempel. Så man ska inte bara släppa och säga hej då. Oftast är det ju så att de här uppföljande blodproverna som är efter 6-8 veckor, det gör man ju via den klinik där man har fött. Men sen så vill ju vi gärna att man ska ha liksom någon typ av årlig kontroll via sin vårdcentral.
När det får man söka sig själv. Och
kan nog se lite olika ut från region till region hur man gör, om man liksom säger till den som har fött att ta kontakt med din vårdcentral, eller om man faktiskt skickar en remiss och säger tacksam för fortsatt uppföljning.
Uppföljning, ja, mycket bra.
Det kan väl variera lite hur vi gör.
Men du, upprepningsrisken då, om jag vill bli gravid igen, den är ju ökad att återigen drabbas av hepatos.
Ja, lite olika i olika studier, men någonstans mellan 40-70% risk för att det ska hända igen. Och det är en ganska stor upprepningsrisk. Så det talar ju också för att hepatos är någonting genetiskt. Det är någonting som vi bär med oss, förprogrammerat i våra leverceller, att de kanske inte riktigt trivs med de här höga östrogen- eller progesteronnivåerna. Så är det som så att jag på mödravården har en gravid som har haft hepatos tidigare. Det är inte så att jag håller på att börja kolla gallsyror redan i vecka 14 eller 15. Utan vi kollar ju det när symptomen dyker upp.
Är det tätare kontroller på de här kvinnorna som tidigare har drabbats?
Nej, utan det vi säger är ju att hör av dig om och när klådan börjar. Och ofta är det ju så att har man haft hepatos tidigare så känner man ju igen när klådan börjar. Så att, jag tycker väl att det är vanligt att andra eller tredje graviditeten så söker den gravida mycket tidigare än vad man gjort tidigare graviditeter. I början kanske man försöker stilla sin klåda själv eller går och drar på det lite innan man söker. Men om man har haft det förut så vet man ju, okej, nu börjar det. Och då kollar vi prover. Men inget liksom rutinmässigt, inget screenande för gallsyror, utan att vi bara liksom ser till att den gravida förstår att så fort du börjar klia så hör av dig. Vi kollar hellre prover en gång för mycket i onödan än att vi missar någonting.
Hur ser det ut med behandlingen där med tabletter som Ursofalk, som du var inne på, som ju läkemedlet heter? När sätter vi in det? Och när nöjer vi oss med klådstillande medel och antihistaminer?
Ursofalk, man kan säga så här, om man har höga nivåer av gallsyror, då sätter man ju in Ursofalk liksom för att sänka gallsyrorna. Så. Man kan också sätta in Ursofalk för att lindra symptomen, liksom oavsett nivån på gallsyror. Och då är det väl så att om man har testat kanske de här antihistaminerna först och det inte hjälper, och det här är liksom helt outhärdligt kliande, så kan man prova att sätta in Ursofalk, även om inte gallsyrorna är jättehöga. Tyvärr så är det väl inte så här superfantastisk effekt på klådan med Ursofalk. Alltså den är bra på att sänka gallsyrorna i blodet. Men symptomen, det är inte klådstillande i sig. Liksom. Så ofta får man ju ha både någon klådstillande tablett och kylbalsam och Ursofalk, helt enkelt.
En kombo.
En kombo, ja.
Men du, är det underlättare om jag kommer in så tidigt som möjligt för att hålla nivåerna av gallsyror nere?
Jag kan nog tycka så här erfarenhetsmässigt att det är lite lättare att bromsa det om man kan behandla tidigt. Och inte liksom behandla med antihistaminer, alltså klådstillande, utan mer om det blir så att man behöver sätta in Ursofalk. Att kanske liksom, att jag hellre sätter in det när gallsyrorna är på 40 än när de är på 70. Så är det ju. Också när det gäller risker för både mamma och barn, så är det ju bättre att man har upptäckt det lite tidigare. Då är det.
Finns det på något sätt som jag kan förebygga själv?
Nej, inte vad vi vet. Inte vad vi vet idag. Man kan ju fundera lite grann på det här med att det finns en viss säsongsvariation och att man liksom har funderat på om det finns kostfaktorer i det hela. Och när vi vet mer om det, då kanske man kan säga, ja, men om du äter det här kosttillskottet eller vad det nu kan vara. Men idag har vi liksom inget sånt på fötterna att kunna säga att vi kan förebygga det.
Vi är inte där i forskningen än.
Nej, det är vi inte. Det skulle ju vara väldigt bra.
Absolut, det skulle ju vara kanon. Men du, att det kliar mer på kvällar och nätter för de flesta, det beror på att gallsyrorna stiger under den här tiden.
Mm. Gallsyrorna är oftast lite högre nattetid, eller att de svämmar ut mer i blodet nattetid. Varför vet jag faktiskt inte. Men det är väl kanske också därför vi kollar det på morgonen på fastande mage. Det är så att när vi äter någonting, då kan vi ju använda gallsyrorna för att binda fett i maten. Då, liksom. På något sätt binda upp gallsyrorna på det sättet. Men på natten är vi ju också fastande om vi inte går upp och käkar kanelbullar klockan 2 på nätterna som jag gjorde när jag var gravid. Men de flesta är ju liksom på fastande mage under natten. Möjligen så bidrar ju det till att gallsyrorna faktiskt står högre också. Sen är det också det här med klåda handlar ju till viss del också om alltså uppmärksamhet. Man är upptagen på dagen med att göra någonting, så tappar man ju också lite fokus på klådan och man måste koncentrera sig på någonting annat. Men på natten när man ska sova och inget annat som stör, då tar ju liksom klådan över handen på något sätt. Så det finns säkert flera faktorer som gör att det märks mer på nätterna.
Och sen så pratar du om det här genetiken. Och då tänker jag risken för om mamma eller moster har drabbats av hepatos. Hur stor är risken för mig då?
Jag vet inte jag några siffror. Jag har inte sett några siffror på det. Men däremot så vet jag att man ser i en del familjer att det går i arv. Mamma, moster, syster. Så. Men även på pappas sida. Så att om farmor har haft hepatos.
Det var min nästa fråga. Intressant.
Ja. Så farmor eller fastor, det ärvs även liksom på fädernet. Intressant nog. Men liksom just risksiffror där kan inte jag svara på hur stor risken är. Faktiskt. Nej.
Men ökad risk.
Ökad. Trots. Ökad jämfört med någon som inte har det i familjen.
Ja, lite mystiskt.
Ja, men det är lite mystiskt. Man kan undra varför det inte forskas mer på det egentligen.
Vet du någon som håller på och forskar på det just nu? Någonstans i världen?
Just nu vågar jag inte svara på, men jag vet att det i Sverige har gjorts jättemycket forskning. Och liksom både små och stora studier och projekt och så vidare. Men om det är något som pågår just nu, det vet jag faktiskt inte. Inte vad jag har hört.
För det är ju mycket som är oklart ändå runt omkring det här. Även om vi väl tar hand om de här kvinnorna och vet vilka prover och så. Men kanske ännu mera, eller ännu bättre behandling skulle behövas. Och framförallt kanske det här förebyggande. Vi kanske skulle behöva den där vitaminen eller mineralen eller någonting som gjorde att jag skulle kunna förebygga.
Det vore eller vad det nu är. Men det, där finns det verkligen ett kunskapsglapp. Definitivt. Och som du säger, vi skulle behöva bättre behandling också. Vi skulle behöva något mer effektivt än Usch och Falk.
Ja, men vi oftast är det ju... Ja, vad sa du?
Men vi får se, vi kanske gör ett nytt avsnitt om 5 år och då är det något helt annat som har dykt upp. Kan jag hoppas på det.
Men så hoppas man ju hela tiden att det sker, förbättringar och forskning leder till det bättre också. Många av de här kvinnorna, eller många, alla, om man nu har sökt för som sagt, då kan vi erbjuda provtagning och undersökningar och vi kan också sätta in de här medicinerna, läkemedel som du sa. Men när man ligger inne sen för kanske antenatalt, alltså inför förlossning eller under förlossning, så är det väl, det är ju samma typer av undersökningar, behandling som gäller även där. Och ofta så är ju det här vilken förlossning som helst. Ibland så kräver vi kanske lite mera specialövervakning och då kanske vi, då är det väl att vi lyssnar på fosterljuden, alltså hjärtslagen på bebisen, CTG eller tratt eller doppler eller på annat sätt. Så att vi har mer koll på både mamma och bebis under då födseln också.
Och det här beror ju också på hur mycket övervakning eller liksom interventioner vi gör. Det beror ju också på hur svår form av hepatos det är. Är den lätt till måttlig, då är det som du sa som vilken födsel som helst i stort sett. Skulle det däremot vara liksom en väldigt svår form av hepatos, men då vet vi att det kan finnas en ökad risk för att det här barnet inte mår så bra under födseln, att det kanske tycker att det här med verkarbetet är väldigt jobbigt. Det är lite vanligare med mekoniumfärgat fostervatten, det vill säga att fostret bajsar i vattnet före eller under förlossningen. Så att det är liksom i de här svåra formerna av hepatos, då blir det ju också mer liksom mer övervakning under födseln. Så även här, det blir ju en individuell bedömning. Vem är den här födande? Vad vet vi om hur fostret mår? Vad har vi för nivåer på gallsyra? Vad är det för graviditetsvecka? Och så vidare. Så individualiserad behandling och övervakning och så.
Och därav så mår ju mor och barn oftast bra också. Och egentligen så är det ju inte så många gånger som vi behöver behandla eller utreda eller ta prover på barn och så vidare, utan de mår ju oftast väldigt bra när de föds.
Ja, ja.
Enstaka fall som du säger som kan starta tidigt eller att vi då rekommenderar en igångsättning för att mamma ska bli frisk och för att inte barnet ska drabbas av att dra ner det här mekoniumfärgade bajset och fostervattnet i sina lungor eller drabbas av syrebrist och diverse komplikationer.
Mm. Just det kanske jag ska säga också. När vi ger läkemedel för att sänka gallsyrorna så är ju det både för att sänka gallsyrorna hos den gravida men faktiskt också för att behandla fostret, för att fostret kommer att ha lite högre gallsyrenivåer än sin mamma. Och det gäller liksom normala graviditeter också. Men extra mycket så vid hepatos. Så att gallsyrorna går liksom över moderkakan till fostret. Men fostret har svårt att sen liksom i sin cirkulation lämna tillbaka gallsyrorna via moderkakan till mamma. Så det kan ansamlas hos fostret. Så när vi då ger läkemedel till mamma så är det ju faktiskt också för att behandla fostret. Vi har två patienter här som vi ska ta hand om.
Men då gör man mer ofta eller tätare tillväxtkontroller på barnet med mammor med hepatos?
I alla fall de som har en svårare form. Så där kan rutinerna faktiskt skilja sig lite om att man har lite olika riktlinjer i olika regioner, men generellt sett är det så att de som har en svår form av hepatos så gör man ju oftast extra tillväxtultraljud till exempel, eller man tittar på blodflöde i navelsträng och andra blodkärl. Har man en lätt hepatos så behöver man inte göra några sådana extra kontroller. Så det handlar också om vilken nivå av hepatos det handlar om.
Men bra att vi följer det.
Mm. Det intressanta med
specialistmödravården.
Ja, det som är spännande med svår hepatos, det är ju att barnen blir inte små. Det är ökad risk för stort barn med hepatos. Det är lite intressant. Fråga mig inte varför nu, Karina, för jag kan inte förklara varför.
Nej.
Det är så.
Nej, men vi har konstaterat att det är en lite mystisk
Mycket
sjukdom.
Mycket mystisk sjuka.
Där vi inte idag har all fakta. Men vi lovar att återkomma om det när den finns där.
Ja.
Och du har väl tittat på inte bara hur det ser ut i Sverige, utan det här är väl någonting över hela vår värld som det ser så här ut, även om det då är otroliga variationer. Visste inte jag faktiskt.
Mm. Nej, men det är väldigt stor skillnad från världsdel till världsdel faktiskt.
Ja, och från, om man får tro dig, från västkusten till östkusten i Sverige också.
Det har i alla fall varit så. Jag vågar inte säga
så.
Om det är så idag. Men
vi får
det var så
om det också. Om det är någon som vet om det har förändrats. Ja, spännande hur som helst. Mm. Rebecka, vi är snart tillbaks.
Men någon
vi är inte bara mammor.
Nej. Precis.
Jag höll på att säga,
vi är tillbaka med en ny mystisk sjukdom, men vi kanske ska ta en omystisk nästa gång, Karina.
Ja, vi kan ta en omystisk. Ja. Som barnmorska och som gynekolog, förlossningsläkare, så är vi snart tillbaka. Och vi uppskattar jättemycket att du lyssnar till oss och våra många gånger faktaspäckade avsnitt i en bred och härlig mix med förlossningsstories. Fortsätt att göra det. Och ni får jättegärna följa oss på Instagram, samma namn, ett babys podcast. Vi hörs snart igen, Rebecca.
Det gör vi absolut.
Och till er där ute, ha det gott. Puss och kram från oss. Hörs snart.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.